Du, alltså jag kan bli som lite provocerad av det här läget i landet. Alltså idag är det då onsdag eftermiddag och du vet, jag öppnade liksom dörren till cykelgaraget på jobbet och sen så inte en jävla cykel var där. Alltså produktiviteten i det här landet. Alltså jag lyssnar på han Jacke heter han väl, Svenskt Näringsliv i Ekots lördagsintervju. Han var så, folk måste arbeta mer. Tänk bara, jävla kapitalist. Men alltså nu när man går runt och sitter på gatorna.
Jan-Olof Jacke heter han. Ja, det där är...
Det är lite elakt namn tycker jag. Är han adlig eller bara wannabe-adlig?
Jag tror inte han är något av det faktiskt, men av de två, nej det tror jag inte heller. Men
vet... Men
vet du vad jag tror? Jag tror att som du säger, å ena sidan så älskar jag idén att folk tar så här, nu är det långhelg, antar jag att man gör det. Å andra sidan, jag är ju helt emot den här jobba hemifrån kulturen. Nu sitter väl du på Convendum, va? Och det är väl, tack. Där är det väl tydligt kan jag tänka mig att folk inte jobbar utan gör något annat. Men för besöksnäringen är det säkert gott.
Ja, och detta leder mig in till lite kritik mot förra veckans avsnitt där det här med arbetstid som du tog upp och var liksom att samhället skulle rasa ihop av detta. Och min hustru då, som, vad heter det?
Det är väldigt mycket, din relation till din hustru är ungefär som en normal sexåring har till sin pappa på fritids. Min hustru, sitter hon som något jävla orakel ute i Sköndalsrådhuset och ska bestämma vad som är rätt eller fel? Vad är det för fel? Vad har hon sagt nu då?
Alltså... Man kan väl säga så här att du har en tendens att reta upp min hustru mest genom att hacka på mig. Men jag kan ju säga så här att du hackar på min hustru retar upp mig något fruktansvärt. Så jag tycker bara att du kan liksom inte... Och min hustru då, hon undrade lite hur...
Jag är inte rädd för någon av er. Jag är inte rädd för din svärmor heller. Vad undrar din hustru för henne?
Nej men alltså, hon var ju lite... Nej men det här med att en stor del av de som jobbar i Sverige kan inte gå ner i arbetstid, alltså, eller flexa lite så som du och jag kan göra, utan, och du hävdade ju då i förra avsnittet att hela världen eller Sverige skulle kollapsa om vi gick ner i arbetstid, att det var omöjligt, samhällsapparater skulle rasa ihop. Och jag undrar lite, hur tänkte du när du sa det?
Alltså vi har ju framförallt inom vården stora utmaningar som gör att vi behöver mer skattepengar helt enkelt. Folk måste ju jobba mer.
Men tror du, det var lite det jag ville komma till. Tror du då att detta med sänkt arbetstid är en socialdemokratisk trojansk häst som ska liksom tvinga ner arbetstiden och tvinga upp skattetrycket?
Jag tror att det är ett uttryck för socialdemokratisk total vilsenhet i opposition, och det är inte helt ovanligt att de gör på det sättet.
Du, alltså du verkar ju liksom nästan avdomnad här i podcasten, förutom när du kritiserar mig och min hustru.
För då lyser jag upp som en påk. Då händer någonting med livsandarna. Men jag tycker det är så jävla tråkigt när du ska komma in och låtsas att du är någon slags nationalekonom, så att du sitter på så höga hästar så att man ser inte om det är en häst eller en byggnad. Så höga hästar. Det är så inåt helvete högt.
Så att man inte ser marken under sig. Så höga hästar.
Ja, men det är så högt så att det inte är klokt. Du, men jag vill fråga... Nej, nu pratar jag ett tag. Har du sett Sveriges radiopodden från Prog, har du hört ska jag säga naturligtvis, från Prog till Prada?
Ja, men jag, eftersom du skickade den så lyssnar jag på den, och den är ju en av poddens huvudpersoner i och med Claes Britton, som jag lovar nu härdan efter aldrig mer gör mig lustig över vad det gäller hans röst, utan så vidare. Jag tyckte, nej men
du ska nog ta det jävligt försiktigt med det och ge det på honom. Har du något vettigt att säga om den nu istället?
Ja, nej, men jag tänkte att du skulle prata om den på flera sätt. Den var ju... Nej, men det var... Alltså, först var det ju liksom... Ja, men ska du säga... Det var du som, vad tänker du på? Jag har lite att komma med.
Jag tycker att hela den här... Varje beskrivning av Stockholms olika skiften, framförallt från när man rev Klara kvarteren, roar mig otroligt mycket. Jag har ju tidigare sagt här också att jag är inte intresserad av historia innan
Tage Erlander.
Innan Fredrik Roos flyttade till Stockholm. Alltså så här, i praktiken då, men stretchar lite till 70-tal och så tycker jag det är väldigt spännande, och jag älskar Stockholms innerstad och förvandlingen och hur... att man kan se de förändringar som har skett. Därför när jag ser en sån här podd så är jag lättköpt. Får verkligen lyssna på den. Jag tycker det var otroligt spännande att höra de här rösterna. Jag kan bli lite irriterad på berättandet som jag tycker har ett så här landsorts storögd syn på vad som har skett. Och så tycker jag att de här...
Hon lät lite som ett barn när hon pratar.
Ja, dina ord. Men sen så att få höra Mauro Scocco, Claes Britton, Susanne Ljung. Fröet åt Susanne Ljung och Claes Britton middag på PA igår. Pratade just om podden och vi pratade lite om den allihopa. Jag tycker att det här avsnittet egentligen, det här skulle vilja, det borde bli en bok. Framförallt för att det är så många av de här populärkulturella rösterna som har varit med så länge och som också är en del i förhandlingen.
Men Susanne och Claes åt alltså middag tillsammans och pratade om det här.
Det är okej. Eller det är med sanningen överensstämmande. Och när man tänker på det, Susanne Ljung, det var två röster mer som jag glömde bort lite grann. Men...
Streifert, Karuska, ja, Streifert. Ja, exakt. Bara fyra röster.
Så var det. De har varit tongivande och inflytelserika på så många andra plan. Att deras resa blir, deras faktiska resa och deras syn på förvandlingen av Stockholm blir spännande, tycker jag. Och jag vill se och höra mer om det. Jag tycker det är spännande när Mauro Scocco pratar om krog Stockholms förvandling och han beskriver den bruna krogen. Den här brun mat, brun dryck, brun inredning. Man fattar, det var inte så jättekul. På den tiden var det också 400 utskänkningstillstånd i Stockholms län.
Du har berättat... 4000 är det nu, så att det har hänt lite.
Du har berättat... Och då tycker jag det är spännande att komma till frågan, vart är vi nu? Vart är vi på väg? Om vi tittar om 20-30 år, du pratar om att du blir provocerad av cykelgaraget på jobbet. Om 20-30 år då kommer nya slussen ha satt sig, det kommer finnas en rad andra nya stadsdelar. Vi vet inte hur nya Sturegallerian kommer bli. Med all sannolikhet så är väl slussen nya Stureplan, etc. etc. Det kittlar mig jättemycket.
Alltså jag tyckte... Jag har ju en speciell kärlek till Susanne Ljung, för du vet ju vem Susanne Ljung är i mitt liv.
Ex-tjej? Nej, jag vet inte.
Nej, men hon såg ju till, hon satt ju i Jakob Dahlins stiftelse och gav mig Jakob Dahlins stiftelses pris. Och det var ju liksom ett magiskt ögonblick för mig när jag blev liksom uppringd av Tom Hedqvist och fick komma upp till Stockholm och få det här priset som sen inte har meddelats ut något mer efter det att jag fick det, för att de hade så konstiga idéer om vad de skulle med pengarna. Men alltså det är ju någonting, det fanns ju någonting magiskt med att få det här priset och Susanne Ljungs liksom resa. Så jag tycker den här, det som hon pratade om, den här kärleken till musiken, hon tvingade sin mormor och morfar att stå i kö utanför konserthuset för att de skulle få biljetter. Alltså den kärleken till musiken och liksom hon kom gående eller åkande från i Fruängens tunnelbana med världens coolaste skinnjacka. De bitarna tyckte jag var liksom...
De bilderna, eller hur? Det vill man se, eller hur? Det är otroligt spännande. Jag var också i Fruängen efter vi hade varit hos er på i lördags och cyklade vidare. Det är spännande att se vad som har hänt sen dess. Vad händer nu? Nu ringer någon. Nu händer grejer.
Jag ska stänga av ljudet här. Men jag
okay.
På telefonen istället. Jag stänger av den här. Det var Micke Kyllo som ringde från Svenska möten. Jag ska ringa honom sen. Mm.
Micke Kyllo från Svenska möten?
Nej. Mikael Kyllo. Inte Akne Kyllo, utan en...
Skit i den. Jag träffade Regnbågs och Jonas Andersson.
Nej, men jag tänkte bara skulle säga... Alltså,
nej,
tänkte
men
bara...
Jag är ju
jo,
mitt...
men jag är inte färdig med...
Nej, jag är inte färdig.
Samtidigt kan jag tycka så här, det är lite slapp dokumentär att man har gjort fyra intervjuer och kallar det för en dokumentär. Alltså det kändes liksom lite, jag skulle däremot vilja den ultimata dokumentären om Stockholm. Det skulle ju vara, jag tror Pelle Lydman, Mauro Scocco, Sajle som är här inne och ytterligare några till delade lucka i lumpen. Och det liksom var det,
alltså, var det så på riktigt?
Ja, det var så på riktigt. Alltså det var någon till, jag glömde bort vad några stycken. Den liksom,
det vill man ha.
Alltså på något sätt dokumentären som handlar om den här luckan med Sajle och Mauro och Pelle Lydman. Alltså de satt där liksom, Stockholm måste ju på något sätt, när de var i lumpen, det var precis som att hela Stockholm bara andades in och så kom det tillbaka så var andades ut och så kom hela jävla revolutionen.
Ja, men det finns ju sådana där enklav som du säger. En annan röst som jag sprang på i morse efter jag var tränat var Regnbågs Jonas Andersson. Han borde varit med i dokumentären också. Han är ungefär samma
men han är lite, han var inte med på 80-talet.
Vad tror du han var då?
Ja, men alltså då han, är, så han var ju liksom, det var ju Regnbågsrugn på Sturekompaniet. Det var ju det som liksom made him.
Jo, det är sant, men han
men
var ju...
första liksom alltså det var liksom på något sätt sen. Ja.
sen?
Nej, alltså på något sätt, det var ju en milstolpe, men ingen 80-tals milstolpe.
Nej, det hävdar jag inte heller, men jag tycker inte heller att det här skulle ta slut, den här beskrivningen.
Okej.
Faktiskt. Jag tycker också att, men han hade ju också ett 80-tal, Susanne Ljung, det var inte så att hon slog igenom på 80-talet, eller Claes Britton, eller kanske Mauro Scocco möjligtvis, men, utan de har ju varit personer som har varit tongivande inom sitt segment för Stockholms utveckling, och är tongivande på ett bra sätt. Det tycker jag Jonas Andersson absolut skulle ha hört hemma.
Ja.
Men det här är intressant med en klav också. Det skulle, precis som du säger, det är samma sätt som du, apropå Micke Schiller, man skulle höra Micke Schiller, Hugo Renberg, Tom Davidsson, några av dem gick ju i samma klass i sen, kindergarten och liksom följt så åt, som har också påverkat och hela Joe Stockholm, det som sen blev Stureplan, Skärningen 99, 2001, 2002, 2003, det är också sånt vi ser av fortfarande. Jag tror nu igen, apropå att Stureplan håller på och läggas i byggställningar, så blir det intressant att se hur, igen, hur Slussen kommer utvecklas på det sättet. Jag tror stenhårt på Slussen, breda Slussenområdet som Stockholms nya stadsform.
Ja, men det är spännande med Slussenomvandlingen, eller förlåt mig, med Stureplansomvandlingen, för man kan nästan känna att det är så här, operationen gick bra, men tyvärr så dog patienten. Ja,
alltså, exakt så, exakt så.
Det är något lite scary med det. Alltså jag...
Det är borta allting. Om man går till Grev Turgatan, ser upp. Det är som hela, som du säger, populationen har skurit bort. Det finns väl inget innan de är kvar.
Jag känner också att det här liksom, i och för sig, nu sitter ju inte jag exakt på Stureplan, men när vi satt på Bioalsgatan och jag hade lite tråkigt på Resumé och behövde en nyhet, så gick jag bara ner och så gick jag liksom runt lite på Stureplan här, och så oftast träffade jag någon, fick någon idé, ja, eller liksom, du kan liksom inte cruisa runt. Nej. Så här, jag vet att
Janne Berger sa ju samma sak, eller hur, kommer du ihåg det? Skulle han få ett leads till en annonsförsäljning, då gick han ner på Birgavsgatan bara.
Men jag vet att Johan Stahl von Holstein, när han var som hetast med Ikon Media Lab, då gick liksom han runt på East, Sturehof, Teatergrillen, Rish. Alltså, han liksom cruisade mellan restaurangerna och bara snackade med folk, och sen till slut så gick han och, alltså, det blev någonstans där han liksom landade, prinsen. Alltså så, han gick liksom...
Christian Albinsson har kommit med en ny bok.
Vem, va?
En författare som heter Christian Albinsson, som handlar just om dotcom-eran. Och där beskrivs en situation som jag fått återberättad för mig. Johan Stahl von Holstein har flugit in en tänkbar köpare vid K-Media Lab. De ska få antingen 70 miljarder eller 70 miljarder dollar. Lite oklart. Sitter på Sturehof och firar morgonen därpå, ska de skriva på avtalen och flyga hem. Då kommer
den historien...
Ska du få höra, för jag är mitt uppe i den.
Ja.
Kommer Peter Wahlbeck in och stör. Och de känner varandra naturligtvis, från ungefär lika gamla, från Halmstad bägge två. Han slår sig ner, Peter Wahlbeck verkar vara på rejält parslet, som man säger på Östergötland, och lägger sig i det här samtalet. Och då så säger han till de här amerikanska köparna, som säkert har rätt mycket compliance aura över sig, att han och Johan Stahl von Holstein, alltså Peter Wahlbeck, ska starta ett politiskt parti som ska vara en blandning mellan, och nu citerar jag, kommunisterna och nazisterna. De här amerikanerna fattar inte riktigt Peter Wahlbecks humor, så de går tillbaka till rummet, och sen så kommer de inte på signingen dagen därpå, och han hör, Johan Stahl von Holstein hör inget mer ifrån dem. Det här kan vara en typisk skröna, men i så fall är det en rolig skröna.
Ja, det är väldigt rolig skröna. Jag tror inte att den är sann. Den är liksom för bra för att vara sann. Men Kajsa Leander har berättat lite om de här tjejkerna som var med och hällde in pengar i bo.com. Hon tyckte att vi skulle ringa dem och försöka sälja på dem någon ny idé. Så att det är helt jävla osannolikt, är det inte heller. Alltså folk som har mycket pengar, de är ju liksom så långt upp i en helikopter att de liksom, bara de ser marken blir de lite rädda.
Ja, men det är sant. Och sen så folk som har otroligt, vi pratar om kapital på den nivån, de har ju också som ett stort problem att de inte vet vad de ska göra med sitt kapital. Så om det är någon som kommer och säger så här, vi ska starta i Kajsas fall, vi ska starta bo.com, vi ska bli bäst på att sälja kläder digitalt. Och så tänker de så här, den här vågen ska vi vara med på, den ska vi inte missa. Om hon vill ha 10 miljoner eller 100 miljoner kronor, det är ju antagligen bättre då om man får 100 miljoner kronor. Det är först i tider som nu, eller som kanske har varit om lite tur, där man, då folk får skåda korten, när man får visa sina kort och säga så här, var det här en bra eller dålig investering? Nej, det gick kanske lite för fort.
Ja, nej, men alltså det, i deras fall så var det ju bara timing. Jag hörde nu om Zalandos vinst här första kvartalet. Jag tror de är 1,5 miljard första kvartalet på Zalando i vinst. Det är inte så dåligt.
Nej, det kan man inte säga. Det är väldigt...
Och sen är jag lite osäker om det var svenska kronor eller om det kanske till och med var euro, men 1,5 miljard var det i alla fall. Du, jag ska titta på min lapp här. Vad var det jag skrev upp med här?
Har du sett smärtpunkten?
Nej, men jag håller ju på att titta lite på det. Jag fick sån ångest av avsnitt 2. Jag satt ensam på ett hotellrum i Malmö.
Det är inte jättebra miljö att se smärtpunkter.
Nej, men alltså det var liksom lite så, jag tänkte det skulle vara lite, man vill ju liksom gärna se på någon mysig tv. Så jag tycker den här mys-tv-faktorn, den är väldigt undervärderad i tv-produktion. Det är väldigt, ja men så här, typ Anna ska snart gå och jobba, hon jobbar natt då. Vad ska vi se liksom lite mysigt? Då är ju Alla mot alla världens bästa tv-program.
Jag har aldrig sett det hela mitt liv.
Nej, men är det som På spåret fast för människor i Stockholms innerstad?
Ja, då borde jag gilla det faktiskt.
Nej, det tror jag faktiskt att du har tyckt jättebra.
Smärtpunkten tycker jag var i fall.
Du kan träffa Fredrik Wikingsson här på...
Jag
hade
inte bara säga två ord. Ja, men du kan ha som indikation att om någon människa börjar säga någonting så kan du åtminstone... Ja, men berätta om Fredrik Wikingsson, men nu ska det vara jävligt kul. Inte bara att du springer på någon på Rish. För det gör ju alla våra lyssnare.
Han brukar testa Alla mot alla frågor på mig. Och senast som det var, vad heter det, Under Pressure. Under Pressure lyckades jag ganska bra.
Hans hustru skrev en rolig, Johanna Svanberg skrev en rolig sån här i Hugo Renbergs tidning Min helg. Det var faktiskt oerhört lustig som du nämndes inte, men Rich nämndes på ett roligt sätt. Smärtpunkter tycker jag så här. Jag tror en sak som är viktigt att se, du har rätt i det, att det är väldigt mycket grejer som görs som är stålhårt i sitt tonläge, utform. Det finns inte någon nyans, utan det är verkligen så de här vidriga filmatiseringarna av Beck-filmerna. Man tror liksom att det är någon blandning mellan DDR, Tyskland och svensk 70-tal. Smärtpunkten tror jag att jag tror vi kommer kunna få se nu, givet vad vi är i tiden, givet hur politiker har betett sig och den här påminnelsen, att vi kan få se en rädsla, ett bakslag för kulturinsatser, eftersom vi lever i en kontrasternas tid och i tider för oro och risk. Eller i tider för oro finns det en risk att vi kollektivt dras till det konservativa, det macho, det trygga. Och då får ett teatersällskap lätt stå tillbaka, framförallt om det visar sig att det har lett till två polismord, vilket det faktiskt gjorde i det här fallet. Även om idén kanske var ax och god. Man ser också i Noréns fall att när han gick in på fängelset, då var han kompromisslös som konstnär. Han ville se hur långt han kunde driva konsten. Medan de här rätt naiva kultur- eller kriminalvårdsdirektörerna, de tänkte bara på rehabilitering. Och igen tillbaka som vi sagt tidigare, det mest intressanta med smärtpunkten, det är porträttet av Isa Stenberg. Som är, det är så jävla naket och utsatt. Och de verkligen står mitt emellan alla de här rollerna och till slut så faller allt.
Det är lite middleman ska man akta sig för att vara.
Ja, det är som att vara redaktionschef på en reklamtidning med en jävligt galen chefredaktör faktiskt.
Jag tyckte det gick väldigt bra för dig. Och du, alltså, ja, nej, men alltså, har du något att klaga på egentligen, Claes? Ingenting. Jag tänkte på det här, du kommer förbi häromdagen och med din trevliga fru och dina två söta barn och fina lägenhet och sommarhus hit och sommarhus dit. Och, nej, men alltså... Och du är liksom, ja.
Det vill jag säga då, var tydlig med. Om du tolkar det som att jag har något att klaga på, då har du helt fel. Jag har absolut inget att klaga på. Däremot så kan vi notera en annan sak också, och det är politiker och böcker. Nu är det klart att det har ju den här podden faktiskt avslöjat för länge sedan, att Stefan Löfven kommer med en bok som heter Svetsaren som blir statsminister, eller Svetsar och statsminister.
Är det Abbe Bonnier som ska ge ut den eller?
Bra fråga. Det tror jag. Det är åtminstone Ulrika Knutsson som ska skriva den, och det måste jag säga kan vara en match made in heaven. Det tror jag kan bli jätteintressant faktiskt. Hon kan nog få mejsla fram en intressant historia. Sen har ju Stefan Löfven varit duktig på att berätta sin historia i tal och annat, så det kanske inte finns så mycket nytt. Men det ska ändå bli spännande att läsa den. Kanske inte lika upphetsad över det faktum att Annika Strandhäll ska skriva en bok.
Nej, jag skulle tycka det är roligt det där. Han kom in och förförde sekreteraren som hade två barn. Och det här vill man ju veta mer om.
Men Stefan Ulla träffades.
Ja, men precis. Playen Stefan Löfven har vi inte fått veta så mycket om faktiskt.
Nej, det håller jag med om. Den liksom... älskar den, Stefan Löfven.
Ja, nej, men han... Det finns ju den här berömda bilden när Olof Palme är på fabriken och så ser man Stefan Löfven i bakgrunden och han ser ut, ja, men, som en jävligt cool Elvis-kille.
Mm. Nej, men det kan man tänka sig. Han är i sig... Både du har träffat Stefan Löfven och jag måste säga att han kvalar ju lätt in på topp 2 mest sympatiska politiker jag träffat i hela mitt liv.
Oj, vem är topp 1 då?
Jag kan bara säga så att jag har träffat Stefan Löfven vid ett par olika tillfällen och han har alltid vinlagt sig om att vara trevlig. Och jag ska säga att inte mot, så att säga, mot mig, men jag har noterat honom i miljö. Jag kommer att träffa honom en gång i Kungsträdgården och kom fram ett, man såg att han hade bråttom, det var jävligt mycket att göra, va? Kommer fram ett halvgapigt ungdomsgäng och säger så här: Stefan, får vi ta en bild? Vet, han släppte allt, tog sig tid och gjorde det där. Riktigt snyggt. Jag och min dotter Siri mötte honom på Biblioteksgatan en gång och då såg man också att han var jävligt stressad och så här, kom gå, det bestämda steg i livvakter. Och då sa jag till Siri verkligen så här, det där är statsministern. Och då råkade han höra det. Så då liksom tittar han till och det var verkligen inte meningen att han skulle höra det. Då säger Siri så här, det är det inte alls det. Och vet du vad Stefan Löfven svarade då?
Det är jag som är statsministern.
Jo Siri, det är jag faktiskt.
Det vittnar, det vittnar. Så har han namnet också?
Ja, jag tror att han gjorde för att han hörde att jag hade sagt det då, naturligtvis. Men det vittnar om en vänlighet. Och det tycker jag, man får ge Stefan Löfven där. Det var inte mycket han gjorde rätt, men han var inte en ovänlig statsminister. Han ville väl. Och det är fan inte alla
politiker. Jag har faktiskt inte, det har varit det under mina dark years som han var statsminister. Så jag hade väldigt lite kontakt med honom. Däremot hoppas jag mer på Ulf Kristersson nu här, som jag brukar lyfta fram vilken förträfflig statsminister det är. Men ja.
Vad är det som är, du tycker det är så förträffligt?
Nej,
med honom?
Men alltså jag tycker att han,
du uttalat socialdemokrat med SD-böjelse, så är det ju intressant att du tycker Ulf Kristersson är så.
Men jag håller ju på att ändra mig nu. Jag ska eventuellt rösta på Folkpartiet här, jag tänkte.
Liberalerna heter de som 30 år tillbaks. Kan vara bra att veta.
Absolut, absolut. Men vi hade kanske den trevligaste folkpartisten av alla på middag här om dagen, så att då vem är den trevligaste, ja, tror du som
naturligtvis.
Nej, men alltså det är inte, men du är nära men inte riktigt. Joav Bartal.
Okej.
Ja, alltså Dominikas exman som jo men han är super, han är liksom ja men om Oskar går då ska man liksom, han är stor som ett, alltså han är inte riktigt lika stor och rund som han ledaren i Folkpartiet, men
Johan Persson menar jag, inte precis. Är han större än Anders Borg?
Nej, han är, ja absolut, absolut han,
hur då
han,
står det?
Ja men han är större på alla sätt, att han är lång. Alltså jag har inte exakt jämfört.
Nej, men
så på alla sätt. Notera att du sa det.
Ja, absolut, absolut.
Men Johan Persson tycker jag förut också är en partiledare som har också den här, jag säger inte att han har rätt i allt eller kanske inte ens i något, men det är inget fel på hans vänlighet, det är ett stort hjärta, det ser man, det märker man på honom när man har kontakt med honom.
Jag gjorde test i alla fall och då sa, det sa jag kanske förra veckan att jag ska rösta på Folkpartiet, tänkte jag.
Jag måste säga att jag tycker människor som gör de här politikertesterna och talar om vad det ska vara, det är för mig helt obegripligt. Alltså. Det är folk som läser horoskop är samma sak. Jaha, jag ska tydligen ha en bra dag idag. Jaha, jag är tydligen centerpartist. Vad är frågan om?
Ja, nej, men det är frågan om man, hur ska man annars kunna veta?
Vilken kan, ja, alla inte läsa partiprogrammen till exempel. Det skulle ju kunna vara ett sätt.
Absolut, alltså, men alla är ju inte födda in i Moderaterna som vissa andra. Jag har ju rört mig över ett brett politiskt fält under mitt liv och tänkte fortsätta med det.
Ja, du kan googla mitt namn så kan du se att jag har rört mig väldigt brett också. Kanske lite för brett enligt vissa. Men vilken kandidat skulle du kryssa? Det tycker jag är det mest intressanta.
Ja, men jag, sen hörde jag Tobias Tobé på en debatt där och jag tyckte han... Tobias Tobé? Nej, Thomas...
Han heter Tobias Tomé? Nej.
Thomas
Tobé. Thomas Tobé heter han. Du kan säga på Tobi. Han vill bli någonting. Thomas Tobé.
Ja, jag hörde i alla fall honom. Och sen hörde jag hon, moderator som har blivit folkpartist.
Corazza Bildt.
Och hon var ju helt galen. Så då tänkte jag, kanske får bli moderator i alla fall.
Så då skulle du kryssa Thomas Tobé helt enkelt?
Ja, han har jag träffat flera gånger. Jag tycker han är lite trevlig också. Lite som en terrier sådär. Men det är väl kanske det man vill ha i Bryssel, en terrier.
Ja, men kanske måste vara så. En annan sak som är värt att notera när vi kommer till politiker och Europaparlamentariker, så släpper ju Helene Fritzon, socialdemokraten, en barnbok nu som handlar om demokrati och EU. Ett grepp som kanske inte är helt begåvat och som sällan blir bra. Jag ska nästan utfärda en varning när politiker känner så här, jag ska skriva en barnbok. Nej. Låt bli att göra det. En som har känt samma behov är vår tidigare kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Även hon har släppt barnböcker på lite det här snusförnuftiga temat där de tror att de är Astrid Lindgren och ska berätta hur världen funkar, fast de egentligen är lika upphetsade som en instruktionsfolder från Pliktverket.
Mm, ja, men det brukar man ju... Alltså det är ju där, de har inte förstått det här med Astrid Lindgren, för Astrid Lindgren, det som är fascinerande med Pippi Långstrump är ju, den är ju revolutionerande eller banbrytande på två sätt. Dels att man hittade en kvinnlig superhjälte som var helt skuggstokig, men också att det var den första barnboken som inte var en förklädd uppfostringsbok. Och det var ju det som, i kombination med att Astrid Lindgren var extremt insyltad i de som skulle recensera boken. Det var ju ett samarbete mellan redaktören som sen bytte kavaj och satt i Sveriges Radio och recenserade programmet. Hon var också med, samma recensent var även med och delade ut pris till bästa barnbok. Så att, ja, det var många, tre...
Vem var vederbörande?
Jag glömde bort vad hon heter nu. Och sen direkt när...
Men du menar att egentligen vad du säger är att Astrid Lindgrens framgångssaga med Pippi Långstrump som debutbok, det bygger på någon form av skam.
Ja, det är klart att det var en skam. Och till början med så är ju skammen... Hon hade ju redan gett ut 2 så kallade kioskromaner som handlade om... eller 3 kanske det var. Såna, någon slags tjej som levde lite liv i loppan i Stockholm. Och sen... Efter det så kom Pippi Långstrump och då var den här då redaktören, recensenten, jurymedlemmen som gav den pris och sen så fort boken var färdig, hon redigerade också boken och sen när Pippi Långstrump boken var färdig då satte hon genast upp en teateruppsättning med den här på Medborgarplatsen och så bjöd de in kungen så vi kan komma och titta.
Men allt det här är ju bara briljant, vad är problemet tycker du? Att hon är driftig?
Alltså, man kan ju säga så här, jag skulle gärna vilja när min bok kommer här i höst om den blir färdig i sommar, det vet vi inte.
Vilken då?
Det ska bli... Under hot heter den.
Ja, det är nog det som kommer
att krävas om den här boken. Ja, men då tänker jag så här, att om du då först är liksom redaktör för boken
ja,
och sen har vi ett pris att vi ska göra den bästa debut-thrillerboken, då sitter du där och sen hoppar du genast in och recenserar den i DN och i Svenskan och i Sveriges Radio. Och sen gör du en filmuppsättning av det, producerar en film om boken. Det var ju det som hände med Pippi Långstrump.
Jag frågade din snusförnuftiga fru vad som skulle hända om jag hade alla de här rollerna. Skulle du vinna de här, skulle du vinna de här priserna då? Eller skulle du inte vinna?
Ja, men alltså, du ska ju bara dela ut pris. Vi kom överens om det innan så att säga. Man kan säga så att den här redaktören, Elsa, jag glömde på vad hon heter. Jag kommer inte på det nu, men jag kan, ja, jag lovar att skriva det i texten om den här podcasten. Hon kan då, om du kan ta alla de här rollerna, då kommer det bli en succé för mig.
Ja, det återstår att se, men det är ett intressant tankeexperiment i det.
Ja, men absolut, absolut. Du, nu ska vi sluta här och jag vill då meddela våra favoritlyssnare Johan och Susanna att de också borde hålla sig under en halvtimme i sin podcast. Då blir man lite snartig om man tycker ut det man har att säga.
Framförallt borde de korta sina inledningar väldigt mycket. De borde gå lite mer pang på när de börjar. Det är för mycket liksom god morgon, hur står det tid? Och det är trevligt men man vill veta vad de tjänar.